säger vi hjärtligt välkomna till Offsides podcast som är några timmar försenad. Och detta då på grund av att Johan har vabbat en magsjuk dotter och varit magsjuk själv. Och haft en fru som varit magsjuk. Hela familjen sänkt i magsjuka.
Ja, det vill ingen höra mer om.
Nej, det är inte det. Men du, jag tänker så här. Hade du hellre blivit ryggtacklad av Robert Åhman Persson än upplevt det som du gått igenom de senaste dagarna?
Blir man inte snarare uppsnurrad av råp? Ja, Sirius är ja, farlig.
Det är nästan så. Ja.
Du har uppsnurrad av råp 10 gånger i rad. Ja. Ja, den hade jag ju tagit. Ja, det hade... Ryggtacklad, ja, det vet jag fan. Han kan ju vara hård. Alltså. Mm. Men nej, det var inget kul. Jag hade nog valt tacklingarna, tror jag faktiskt. Mm. Men det lite speciella, eller det roliga i det här är ju att det har trots allt varit några dagar och någon gång där jag lyckats se rätt mycket fotboll. Mm. På något sätt så lyckades jag tajma spyrorna där. Mm. Och även före det var ju så pass frisk, ja det var innan det satte igång. Och
sista timmarna innan du började spy.
Ja,
då satt vi tillsammans på Ullevi.
Det gjorde
i
vi.
Solen på pressläktaren och såg då IFK Göteborg ta sin första seger den här säsongen. 3-0 mot Elfsborg.
Ja, och det var jättetrevligt att sitta där med dig. Satt i solen. Det var ju efter vad som känns som så här 365 dagar eller ännu mer av regn och motvind, så var det ju just en dag i solen för IFK Göteborg. Mm. Och jag vet inte vad du kände där, men jag tycker inte man behövde hålla på blåvitt för att kunna uppskatta och se hur glada det gjorde folk. Tyckte man kände det redan med Lasse Vibe när det blev klart. Uh-huh. Att och då kan man hamna i ett läge, är han så bra som han var när han stack? Kommer han göra så många mål? Men det var inte så mycket där. Det var liksom i ett läge där folk nästan har skrattat åt oss och där allting ser så jävligt ut och vi åker upp och förlorar mot Eskilstuna. Att någon vill vara här. Mm. Någon som är dokumenterat bra spelare ändå, som visar känslor, som visar att jag vill komma hit trots detta. Jag tror den signalen var jätteviktig till att börja med. Och sen får de ju så här perfekt utväxling på matchen såklart. Du satt ju och sa det, nu ringer det snart för Elfsborg. Ja. Och det var ju många som kände efter 20 minuter. Ja. När Blåvitt ett tag inte kom över egen planhalva. Mm. Men sen slutade det ju som regisserat liksom. Att liksom Lagemyr från egna led gör ett fint 1-0-mål. Och Benjamin Nygren, 17-åringen, är en av de bästa på plan. Sebastian Olsson gör 3-0. Elfsborg är helt slaget och reser sig ju aldrig. Och så Lasse Vibe kan skoja om att han inte behövs längre. Det var ju liksom, man kunde inte önskat sig något bättre.
Nej.
Och nu, alltså, jag tyckte ändå det var lite fint att se.
Men jag satt och tänkte på det lite grann just då när Elfsborg släppte in sitt första mål. Att fotboll är, som Lasse Lagerbäck alltid säger, fascinerande. Ja, det var ju så att de första 20 minuterna och 15 minuterna så var ju IFK Göteborg faktiskt usla, får man säga. De spelade bort passning och tänkte att detta kommer sluta med 0-3. Så gör de ett mål och då blir plötsligt Elfsborg ett lag som man ser har förlorat lite för mycket de senaste 2 säsongerna.
Gud ja.
Och tappar allt liksom. Och de får ju inte, alltså det händer ingenting sen nästan. Och IFK Göteborg liksom tar över laget och börjar spela som ett stabilt mittenlag. Allsvenskan till och med. Så många saker som ser lovande ut. Men Elfsborg ser ut som att de kommer åka ut med en bull och bång om de spelar så här. Det går så himla snabbt.
Ja, det tror vi inte att de gör. Men det var faktiskt häpnadsväckande utveckling att se. Men det fanns något i de här enkla... Det enda som jag tyckte var dåligt för IFK Göteborgs del var väl att man hade gärna velat att den var på deras ordinarie arena. Det känns alltid lite fel att sitta där, tycker jag, på den konsertarenan. Men det var ganska snälla ramsor. Alltså segern är vår och så på slutet. Men det fanns någonting i den här väldigt enkla. De fick ju jobba lite för att få igång båda sidorna eftersom det var så långt emellan. Men under andra halvlek, när det kanske inte hände så mycket, när IFK Göteborg hade 3-0 och matchen var död, så kör de ju den här till slut, de får med då, där ena sidan bara skriker IFK och den andra skriker Göteborg. De växeldrar, ja. Och det är inget märkvärdigt med IFK Göteborg. IFK Göteborg. Men det fanns något när de skrek Göteborg i rösterna där. Tänkte du på det? Det var folk som hade längtat efter att få liksom sjunga med det och känna att man var 100% bakom. Att någon slags stolthet, en plats, en dag i solen.
Liksom. Ja, men lite så. Vi har liksom, som Biro skulle sagt, vi har liksom blivit nedkastade i gyttjepölarna. Nu reser vi oss. Så här, det fanns någonting där i det, så som man känner att man behöver inte hålla på Göteborg, IFK, Göteborg, för att känna någonting. Så här, man kan känna, fan, det kan man unna dem lite grann just nu.
Ja, och på samma sätt kunde vi ju känna, vi ganska nära oss på pressläktaren, så hade man en lilla kurvan med gulliganer.
Ja.
De kunde man ju också känna.
Ja, gud. Ja,
så det är ingen motsättning där.
Ja. Nej, det var ändå någonting. Vi båda satt ju och fnissade lite grann när då backen Gregersen åker på den här frilägesutvisningen som är så jävla solklar. Så att det är så, vi sa det innan, att han har något speciellt i sitt rörelsemönster. Han rör sig på ett sätt som är lite
yxigt
och syltigt och lite, liksom, lite stelt så.
Fick ju mycket beröm efter premiären, ja, då, så det. Han var ju lite uppsnackad, ja, i Elfsborgs.
Men han drar ner, är det Karlsvili va?
Ja, han har ju en jättejobb i första halvlek. Han tappar ju boll där innan 2-0-målet när Robin Söder håller fast den. Och sen fanns det nästan något poetiskt vackert hur han rundar av en väldigt miserabel eftermiddag med att bara liksom ta ett så klart rött kort att den gubben ska bara ner. Mm. Det är ju Karasvili andra ner, tror jag i alla fall. Det som när han blir utvisad där. Han får väl resa sig precis som många Elfsborgsspelare behöver göra. Ja. För de behöver ju pannben i det där laget.
Men på tal om att man kan känna glädje och man kan känna att man känner med Elfsborgs supportrar just i, efter en sån här match där liksom man kastas tillbaka till bara, är vi inte bättre än så här? Så kan man ju faktiskt bara, när vi kommer ju inte fortsätta prata så här mycket om alla allsvenska matcher, vi ska inte bli den podden, det har vi bestämt oss för, men man kan ändå säga att man gläds ju med CU-supportrarna. Det är ju ändå något, jag såg att de har varit smarta nu och lagt ut en t-shirt där det är liksom en print screen på text-tv-typsnittet från den allsvenska tabellen, alltså sidan 3-4-3,
där de toppar,
och den finns då till försäljning, och det känner man att det kanske är nu. Eventuellt en gång till som de toppar tabellen. Eftersom de är ensamma och har 6 poäng. Men bara fan vad kul en gång att få känna det här. Det har man inte känt på någonsin. Att man toppar tabellen och allting just nu känns bra. Mm. Och så ser man då bilderna när man kommer hem. Man ser målen från studenternas, de nya studenternas. Och det är liksom bara grävmaskiner. Och det ser för jävligt ut.
Det är roligt. Det är rätt nya arena.
Ja, det är det.
Men det är liksom hur de har varit. Så som kameran sitter så ser man ju mest grusgropar och grävmaskiner.
Ja, nej, men det är ändå kul för dem att få uppleva det. Men en grej är värd att nämna från vårt besök på Nya Ullevi i söndags. Och det är en sak
Stefan Thulin som var där.
Stefan Thulin som var där. Nej, Ulf Stenberg.
Men en tråkig grej faktiskt bara. För en som var där och som jag ofta hittar på Göteborg var ju Bebben Johansson. Mm. Legendaren som fortfarande tar sig till matcherna. Mm. Trots att han då inte kan se. Vi har ju skrivit om honom och den som läste det, eller kanske man vet annars med. Han får då lyssna på matchen samtidigt som han är på webbradiosändning. Mm. Samtidigt som han har sin kompis Donald som hjälper honom med saker. Så råkade jag höra att det hade strulat med webbsändningen i första halvlek. Så Bebben hade inte hört så mycket. Mm. Vilket jag tycker var tråkigt. Så när, då, när de får en sån match. Mm. Att han som har... Han har inte heller haft så roligt på matcherna på länge. Det var lite smalt. Mm. Men det var inte det du skulle säga.
Nej, det var inte det jag skulle säga. Men det var så att ganska tidigt i matchen så fick ju Benjamin Nygren då gult kort för en filmning. Jag tror att det var så i alla fall. Och vi såg då direkt att då vevas ju den här sekvensen på storbildsskärmen inne på Ullevi. Vilket då gör att samtliga åskådare kan se den där filmningen. Och då blir det ett jävla liv då. Mot domaren. Många ser ju kanske inte så objektivt på den situationen och tycker att det är ju inte en filmning. Och han ska inte ha ett gult kort. Och det blir ett jävla liv där i några sekunder. Och då sa vi det att detta, det är helt sjukt att man gör så här mot domarna. Vem tjänar på detta? Ingen tjänar på detta. Och sen så aktualiseras ju det lite senare med då vad som hände på Tele2 när Hammarby och Kalmar spelade.
Det blev ju, då var det ju bra att det blev, det var inte bra det som hände, men att det blev en debatt om det. Ja, för det blev ju det, något av en debatt.
Hakim gick ut och var faktiskt upprörd på riktigt, genuint arg för att man gör det här. Det finns ju bestämmelser att man inte ska göra det. Man gör inte det i andra ligor. Och det är precis som man säger, det eldar ju på publiken något otroligt. Men har dömt det dömt, det går inte att ta tillbaka det.
Det blir speciellt då i Hammarbys fall eftersom det kan också vara otroligt. Det är inte så att folk säger, aha, det var ett rätt domslut. Mm. Då lugnar vi oss. Mm. Utan om man är en uppretad supporter eller en uppretad avbytare som i Rodic fall. Så kommer man ju leta efter det som man förhoppningsvis vill se, kanske på reprisen. Och det verkar ju som att det var offside då på Djurdjic. Sen blir det ytterligare någon diskussion har jag märkt om. Vet man exakt att det var då bollen slog, så hur säkra kan vi vara och så. Mm. Men när det ändå inte går att säga så att det ändå kan bli så. Och det var väl, ja det var alla Kim som dömde jag. Och Gustafsson, härlig att skötska det på eftermatchen som fick motivera sitt domslut. Men och det är ju inte, det har ju hänt på fler ställen då. Och det är ju inte förbjudet att göra det, så som jag förstår, att visa
Nej, förbjudet
repressera.
Är det ju inte. Det är inte att man är i fängelse om man gör det som arrangör. Men
argumentet för, som jag har förstått, att det ska visas är väl för att man ska premiera de som är på plats. Att det liksom, man ska belönas som att man går och ser live istället för en, att man sitter och ser tv. Och då ska man kunna ha det servicen att jag vill se det här målet igen, eller jag vill vara det offside eller så. Mm. Och att det är ändå bara några få som inte kan kontrollera sig. Men jag tycker inte riktigt att det håller om domarna upplever det så. Det måste ställas över det, tycker jag. Mm. Och jag menar, det är inte alltid, vi behöver inte backa jättelångt i tiden för det, när vi inte hade storbildsskärmar.
Nej,
och folk precis. Kunde gå på fotboll ändå.
Exakt.
Och man ser ju också tydligt på de bilderna att det är ju reprisen på storbildsskärmen som får Rodic att tända till.
Ja, nej, men det är en gång den här verifieringen av fotbollen. Den hänger ihop med det här, liksom, att man alltid ska ha koll, att man alltid ska ha, liksom, som vi pratade om förra veckan, fantasifieringen och sådär. Att man ska vara så jävla, liksom, alltid ska man ska ha stenkoll på allting för att man ska kunna ta beslut och så. Jag är trött på det, alltså.
Mm.
Nu stämmer jag i bäcken, alltså. Och säger att vi gör detta avsnittet i samarbete med C-more. Och C-more visar då alla säsongens matcher i Allsvenskan och Superettan. Och på lördag så kan man bland annat se Elfsborg GIF Sundsvall, på söndag AIK Sirius och Malmö FF Östersund, och på måndag Djurgården IFK Göteborg. Superettans omgång bjuder på Brage, Halmstad, BP, Gais och mycket annat. Du vet väl att Simo också har massor av filmer, serier och innehåll för barnen. Gå in på simo.se för att läsa mer.
Ja, och idag har vi också en ny partner till podcasten. Det är det svenska sportvarumärket PTFN Sportswear, som hälsar att man alltid uppskattat Offsides djupgående reportage om fotbollskultur och historierna bakom. Och just kulturen och historien tycker man är viktigt i fotbollsklubbar, och därför erbjuder då PTFN inte bara standardmodeller av matchställ som många konkurrenter gör, utan hos dem så har man möjlighet att ta fram en unik design som passar just er klubb. Då går man in på ptfn.se/fotboll för att läsa mer, och det är inte för sent än för att skaffa sig ett nytt och fräscht matchställ för säsongen 2019.
Mm, jag la ju en liten bredsida in i den här matchen då, Hammarby-Kalmar. Men jag tänkte så, Johan, att jag vet att du vill inte prata om Rodic agerande. Du vill inte prata om domarbesluten. Däremot så vill du prata lite grann om Hammarbys unge mittback, Odilon.
Ja, det vill jag göra. 18-årige mittbacken Odilon från Elfenbenskusten, nyförvärv i Hammarby. Vet inte om det är fel att säga att han är ersättare till Björn Paulsen, men han är mittback i alla fall, precis som Paulsen var. Han hade då en historia inför den här matchen mot Kalmar, där han hade varit lite skakig i premiären mot Elfsborg borta. Annars en spelare som har lovordats väldigt mycket.
Så gudarna vet det.
Ja, sen han anslöt då, i vintras här. Man har varit i Stockholm några månader, och det sägs att han är en stor talang och att han kan bli en potentiell dyrgrip för Hammarby då. Och det här ska inte mynna ut i att jag ska skratta åt att Odilon kanske inte har varit så bra hittills. Utan jag tänkte ta upp något annat. Jag läste före matchen mot Kalmar, så hade den mycket flitige och skicklige allsvenska reportern Anel Avdic på Expressen varit ute på Årsta och träffat Odilon. Han hade skrivit om honom, eller han hade pratat med Odilon, men han kanske hade pratat ännu lite mer med Hammarbys chefscout, Mikael Hjelmberg. Ja. Rubriken till den här artikeln är "Superluftet som ska ge Hammarby miljonvinst". Och Hjelmberg berättar då hur Odilon upptäcktes i Gothia Cup och att Bayern har jobbat hårt på att kunna värva honom, vilket de till slut gjorde då. Och nu är han här, och diskussionen här ligger alltså i hur mycket pengar han kan tänka säljas för väldigt snart, om han ens spelar den här säsongen och så vidare. Hjelmberg tror på en rekordförsäljning, säger han, och han är ganska tydlig med det. Han säger då i artikeln att lägger du ihop egenskaperna som Odilon har i kombination med hans ålder, så är Odilon värderad bra mycket mer än Aido och Borges, tror jag, man jämför med tidigare backar som har sålts för ganska mycket pengar. Kan du sätta en siffra, frågar reportern Avdic. Det vill inte Hjelmberg göra, av den anledningen att det vore oklokt för Hammarbys del att gå ut med det. Det vore liksom dåligt för framtida förhandlingar om Odilon med någon annan klubb, så det vill han inte göra. Får han frågan, men du tror att han hamnar högre upp prismässigt än den jag sålt för tidigare? Ja, alla dagar i veckan, säger Hjelmberg, by far. Så är det. Här läste jag då, så börjar matchen och Odilon har en jobbig första halvlek mot Kalmar. Han slår bort en del bollar och han halkar olyckligt för Nils Frölings 1-0-mål. Hur som helst, Odilon har en jobbig halvlek då. Det spekuleras lite i, kommer de ha kvar honom eller kommer de rycka honom, byta ut honom i paus? Och det givna kanske är, och speciellt om man som jag har läst den här artikeln innan där det pratas om rekordförsäljning och även följt med lite, som du säger så har han då varit ganska hypad. Så kan man ju skratta då om man inte är bajare. Så här, ska den här killen gå för 40 millar? Han klarar ju inte ens av att försvara mot Kalmar i en halvlek. Så där, att, vad är det frågan om? Jag tänkte då istället, och det var det jag reagerade lite på och som jag tyckte var lite tråkigt, hur man pratar om en 18-åring som precis har landat i en ny klubb och i ett nytt land. Och nu talar jag om den här artikeln och lite om den här chefscouten Hjelmberg säger. Jag har ju liksom sen tidigare börjat störa mig lite på att den diskussionen uppstår så snabbt att man blir nästan så här med fradgande mun ska tala om, både från supportrars håll men även från klubbar, så här, hur mycket kan den tänkas gå för? Är det 40 millar eller kan det vara 50? Att det blir... Jag vet att det här är ett spel egentligen, sådär, och att, men det, vi kan i alla fall få illusionen kvar att det är liksom människor och fotbollsspelare mer än handelsvaror. Jag har ingen anledning att tvivla på att Hjelmberg och Billborn eller andra i Hammarby bryr sig jättemycket om Odilon och tar hand om honom på ett jättefint sätt. Det tvivlar jag inte på en sekund. Men det hade varit så härligt om den här Hjelmberg, när han hade fått frågan om han kan sätta en siffra på hur mycket han kan tänkas gå för. Om han istället svarat typ... Alltså vet du vad? Jag förstår liksom att du ställer den frågan. Det är en spännande fråga. Men jag vill inte sätta en siffra. För att det känns inte riktigt schysst mot en 18-åring som nyss flyttat till Sverige och som har gjort en allsvensk match för oss. Alltså det viktigaste för oss är att Odilon ska trivas i Hammarby och förhoppningsvis spela jättebra fotboll i Hammarby. Så får vi se vad som händer sen. Men killen har precis kommit hit och han är 18. Vi kan väl katta honom some slack. Och så får vi se vad som händer i fotboll. Det är klart det kan bli försäljningar, men nu har han ju precis kommit hit och vi vill att han ska trivas och att supporterna ska gilla honom och att han ska kunna spela bra fotboll här. Det hade varit skönt om man hade tagit den chansen. Sen förstår jag vet att svenska klubbar är beroende av att sälja. Det måste man ju göra. Det är samma sak som i IFK Göteborg nu med Nygren kanske. Att det vet alla att det är potentiellt viktigt att om de säljer honom, för om han går bra under våren och han får speltid, så kan det rädda deras ekonomi lite grann. Jag fattar ju det. Nu är inte Hammarby den sitsen att de är ingen kris ekonomiskt som Blåvitt är. Men det hade ändå varit skönt utåt om man ändå tänker på att en 18-årig kille som är helt ny från ett nytt land inte direkt bara behöver stämplas som en så tydlig handelsvara. Jag tycker det är något lite äckligt i det där.
Du tycker lite grann att allsvenskan har blivit någon typ av ett sån här fantasy allsvenskan manager.
Lite football manager blir det lite grann. Jag försöker... Jag mer slänger ut den här. Jag är inte ute efter att liksom hoppa på vare sig Hammarby eller den här Hjelmberg. För det fattar ju också att det är viktigt att ha det strategiarbetet. Och ingen tror väl kanske innerst inne att Odilon ska stanna i 15 säsonger och bli en legendar och en kultspelare i Hammarby. För folk vet också att var i näringskedjan allsvenskan befinner sig. Men han har precis kommit hit. Vi kan väl ett tag, eller om han är bajare också, ändå få hoppas att han ska gilla vår klubb och knyta an till den. Och ändå drömma om att han kan bli en liten legendar på Söder först. Och går han så går han liksom. Men kan vi inte prata om det lite först? Hur kan han hjälpa oss också? Tänker jag liksom att nu lär sig kanske inte Odilon om sig själv i Expressen. Eller så gör han det med hjälp av översättning, vad vet jag. Men det måste ju också känna för honom att ja, men de tänker mig att jag direkt ska gå vidare här. Det måste ju också göra det kanske lite svårare också att knyta an. Jag älskar ju när det sker, och särskilt kanske när det gäller utländska spelare som liksom utvecklar känslor för sin svenska klubb. Och ja, men liksom Ailton som är tillbaka i ÖIS nu, eller... Ja, det finns ju många exempel med liksom Kenny Pei vid AIK eller Peter Martinsson för all del i Hammarby. Och nu är vi inne på gamla år och tiden har sprungit förbi Orenius. Ja, så kan det väl vara. Men måste man direkt gå ut och prata på det här sättet? Jag tycker att det är något lite synd med det bara. Ja, men... Sen spelar ju Odilon upp sig och gör en ganska bra andra halvlek. Han var väl jättenervös också kanske?
Ja, men absolut. Alltså, dels så har det ju varit så att man har ju ändå hajat till att den här, från dag ett så har du snackats om att detta är något sensationellt. Han är trots allt bara 18 år gammal. och har ju liksom inga erfarenheter av europeisk fotboll. Och sen så är det ju så också att han har ju inte hunnit liksom knappt betala några räkningar i Sverige. Han har inte liksom hunnit, han kanske inte varit utanför liksom, han kan inte ens besökt liksom Vasastan i Stockholm. Han har inte hunnit göra någonting. Redan nu snackas det om att man ska kränga vidare honom och tjäna en jävla massa pengar. Det finns, jag förstår dig, det finns någonting som är lite osmakligt i det. Men...
dels sätter du ju press på honom också såklart.
Ja, absolut.
Att så här, och det blir ju tacksamt och hacka på honom nu då om det börjar lite skakigt.
Så är det ju.
Så här, om man talar att den här ska gå som en rekordförsäljning.
Men sen så kan man också undra lite grann om det kanske finns ett litet lag i det här som har med att göra med att han är från ett afrikanskt land. Det är ändå liksom en liten återkommande sak tycker jag. Det kan också vara när man är från Brasilien eller så, att man direkt ser ett vidareförsäljningsvärde i dem. Det händer ju inte om den här Odilon hade hetat Gregersen.
Jag menar inte, att man, jag menar inte att man inte ska se ett vidareförsäljningsvärde.
Jag fattar också
att Odilon, om han lyckas bra så kommer han vilja spela i bättre ligor.
Jag
är inte dum i huvudet liksom.
Nej, precis. Nej, men hade han hetat Gregersen eller han hetat Vibe och varit en mittback som var 18 år gammal och kom från Danmark eller från Norge, då tror inte man hade snackat så här riktigt om den här spelaren direkt.
Nej, men det finns ju flera exempel av spelare från afrikanska länder som har kommit och gått starkt i Allsvenskan en tid och sen sålts vidare. Mm. Så på så sätt kan det säkert vara så. Men det räcker väl med att titta på, det var ju, så talades det ju inte om Arnold Sigurdsson till exempel. Mm. När han var väl 17 när han kom som provspelare till IFK Norrköping. Mm. Och sen slår han igenom och gör stor succé. Säljs till CSKA Moskva där han fortsätter gå starkt. Mm. Och har en ordinarie plats. Och han går väl för 40 miljoner eller något från Norrköping. Mm. Men jag tittade faktiskt på det, liksom hur man pratar om honom. Dels så, de kanske blev överraskade själv Norrköping av hur bra han var. Vad vet jag. Men det var liksom ingen som direkt sa att han, när de väl såg att han var riktigt lovande, så pratar man inte direkt om att, så här, att nu hoppas vi att han kan bli en rekordförsäljning här innan han knappt har spelat. Liksom. Och det är möjligt att det finns någonting.
Ja, nej, sen så ska man också kanske då, om man ska jämföra just Arno och Odilon, att det har vi pratat om tidigare, det finns ju också någonting i att Hammarby är en Stockholmsklubb och det blir en viss hype kring det omedelbart. Mm, Norrköping är Norrköping. Ah, ja. Vad det gäller riksmedia och så. Så det hänger ju också ihop lite. Kanske att han får lite fler artiklar om sig. Att det
visst,
lite
men klubben kan ju liksom säga vad de vill.
I sin kommunikation.
Utåt sådär. Ja, det bara varit, och jag ska inte ge liksom någon orättvis bild av den här artikeln. Och jag tycker att, alltså, jag vill också säga att Anel Avdic som skriver den, tycker jag inte gör, den är helt fair, den artikeln. Ja, liksom, sådär. Det är jättemycket snack om den här och det är ju nyhetsvärde liksom, vad tror de? Mm. Och han har jättemånga bra citat, den här Hjelmberg också, och säger att liksom, han pratar om hur han är som person och att de var så noga i processen och att han var där flera gånger innan han kom dit och jättemånga sådana bra saker. Det hade bara varit så skönt om han tagit chansen där när det började tala siffror och att han inte direkt gått ut och sagt att han tror på en rekordförsäljning och att han kommer bli by far den dyraste. Mm. Och att han vill inte sätta en siffra för Hammarbys del. Det hade varit skönt om han sagt att han inte vill göra det för Odilons del. Ja.
Men det är väl helt enkelt så att en del representanter för allsvenska klubbar tappar bort sig lite grann. Alltså i stunden när de pratar. De glömmer bort lite grann.
Ja, så det verkar ju bara vara jag som reagerar på. Jag har inte liksom sett någon annan som har gått om det, så det är väl ingen, det kan vara jag som är mossig liksom.
Nej, precis. Samtidigt när de väl kanske funderar efter så och tänker att ja, om nu till exempel Jämberg skulle höra det här snacket så skulle de kanske tänka sig, ja, nej men det finns ju en poäng där i det. Man kanske inte ska prata bara om pengar liksom.
Man måste lite väga in vem man är, men precis kommit hit och ska ändå liksom ta sig an ett helt nytt land och en helt ny stad, en helt ny klubb och han är 18 år. Mm. Sen blir det ju också lite sportsligt intressant när man talar om hur grym han är och hur mycket han ska gå för när han då börjar skakigt som han gör. Mm. Att kommer man då, det kan ju vara så att man som bänkad backspelare i Hammarby börjar spela om honom nu, för att det måste de göra för att det är så viktigt för honom att få komma igång så att de ska kunna ha den här rekordförsäljningen. Mm. Fast jag skulle ha gjort det där bättre mot Nils Fröling. Mm. Eller, så man, det skapar ju också lite tankar, eventuellt rent sportsligt också. Mm. Sådär. Liksom finns det en smärtgräns någonstans? Och,
ja, en annan sak som jag hajade till kring, det var just när jag såg Norrköping AIK och Obasi satt in någon typ av en ganska hård tackling, men inte helt oschysst. Jag tror att det ledde till att Norrköping fick en hörna. Och då sa Simors expert och Jon Persson att det var en dubbelfotad afrikanare Ungefär, så sa han.
Och då hejar jag till,
Lite grann där, just på det här spåret lite grann när man ibland, än en gång, då har man liksom exempel på från historien och så, och jag vet att du kommer ta ut detta lite snart, men hur man liksom refererar ibland till liksom utländska spelare, man buntar ihop dem lite grann och en dubbelfotad afrikaner, det har man liksom inte riktigt sagt om det hade varit än en gång en dansk eller norsk eller en fransman som har gjort det, att det är liksom någonting som
ja, det är väl en dansk skalle då?
Ja, dansk skalle, ja, men den, det är ju en annan sak så. Och jag är ju säker än en gång där, liksom, det är inte så att jag säger att Jon Persson har några liksom, rasistiska drag i sig när han säger så, absolut inte, det är inte det jag vill ha sagt här. Men det, och vi, och
man skulle säkert kunna ha sagt det själv, det är absolut. Det som är det viktiga här.
Att, precis, kanske, att det är lite sådär, liksom, sydamerikanska lynnet kan vara liksom, man är lite loco, man är lite galen, man har hett temperament. Och afrikaner spelar man liksom, lite våldsamt och man går in liksom, gärna med en tvåfotare. Så.
Ja, men det var väl bara att kolla på det som hände också med Rodic, att som ju då, han tappade ju där får vi säga, och vi behöver inte prata mer om det, men så att vår vän Josip Ladan, som
gammal
praktikant på Offside, journalist som stod Malmö FF-supporter med rötter på Balkan då, ville gärna direkt göra kopplingen att det här var Balkan-style och vilken kulturkrock så är liksom att det här var Balkan-takter liksom så. Det är ju också en slags stereotyp liksom. Så kan man ju tycka, men man säger ju inte, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det, men det här gamla vansinnesutbrottet i Kempehallen uppe i Övik, när Modo är framme i någon viktig match mot Djurgården och anser sig bli bortdömda. När först Värnblom står i båset och slår med klubban och är galen, och sen den här backen Alavara kör på domaren. Värnblom från Övik och Alavara från Kiruna. Det är ju ingen som säger att ja, sån är de norrlänningarna. Mm. De, när de tappar det, då går känslorna, då kan de inte kontrollera sig själva. Mm. Men så kan man liksom säga lite legit om någon som har rötter på Balkan. Det är en slags stereotyp. Liksom, så.
Precis, och då kan man säga då i det här i efterdyn av Raheem Sterling vad som har hänt där. Och i det här Instagram-inlägget har han framförallt, han har ju också ställt upp intervjuer i New York Times ganska nyligen också, så där han har blivit liksom någon slags go-to-guy när det gäller rasism och någon typ av liksom stereotypiska, lite mossiga typ av sätt att beskriva olika, alltså om man är en svart spelare eller om man är en vit spelare så har man vissa, det har ju hänt rätt ofta, och han har satt ord på det här ganska bra på sistone.
Och Sterling. Upprinnelsen där är väl att Sterling under en match, är det mot Chelsea, får ta emot rasistiska tillmälen, och folk förväntar sig ju att han ska tycka att det är hemskt, vilket han gör, men han går ju då ett steg längre och flyttar diskussionen eller breddar den.
Ja, och så tar han också det här exemplet när han då köper ett hus till sin mamma eller något sånt där, så blir det liksom att han splashes his cash. Mm. Men när en vit lagkamrat, jag tror det var Foden i City eller liknande, då är det bara att han är superduktig son.
Mm,
det precis. Blir liksom två olika typer av skildringar av samma agerande.
Mm. Ja, folk blev ju överraskade att Sterling lyfte, breddade den situationen som han gjorde.
Otroligt imponerad av honom. Alltså. Att han har verkligen vuxit som fan liksom, till att ha blivit en verkligen en sån där person som man ofta, som jag i den här podden i 5 års tid hela tiden, fan det finns personer som har det här i sig.
Mm.
Ta tillfället i akt när det är, verkligen man brinner för någonting.
Ja, det är väl härligt.
Och det gör han nu.
När man kan bli överraskad på det sättet också. Men det ledde ju till en diskussion, framförallt i engelska medier, och någon slags självrannsakan. Sen vet jag inte om allt går tillbaks till det vanliga. Det var ju inte så, det är också viktigt här att det inte blir allt för svepande kritik. Det var ju inte som att varenda publikation behöver ha gjort övertramp eller så, utan exemplen kom ju ofta från The Sun och om det var Daily Star och Daily Mail kanske. Ja. Men något som nämndes där efter, när folk började titta lite mer, var just kanske hur man som expert och kommentator och så uttrycker sig, om det finns någon skillnad på hur man uttrycker sig om svarta spelare. Det kan vara även i positiva ordalag. Och jag såg att Danny Murphy, gamla Liverpool-spelaren, som är pandit, som många andra då, han togs upp som ett exempel hur han hade pratat om Pogba då. Om att när Pogba gjorde några bra saker och drev upp ett anfall och gick förbi folk, och om han assisterade eller avslutade själv, så man framhållde väldigt gärna hans fysik och att han var liksom en urkraft, och istället för att kanske nämna hans spelsinne som krävdes för att slå den här öppnande passningen eller gå förbi de här gubbarna, och att man talade om att he's so fit when he storms forward och så, och det är han ju liksom. Men det är väl bara det är inget fel att säga han är stark, men det kanske andra spelare också är, men får istället kanske beröm för sin split vision eller vad det skulle kunna vara. Och Lukaku fick kritik av, jag tror det var Pardew, har han också också skrivit något panditkontrakt kanske.
Ja, säkert.
Ja. Att när han inte är riktigt bra så sågas han för att han inte är tillräckligt smart. Mm. Han är inte clever enough. Mm. Men han har ju målen för att visa att han är clever enough i Premier League. Han har gjort mer mål än Dennis Bergkamp i Premier League. Liksom, så. Men om han har en dålig match så heter liksom att han inte var tillräckligt smart så.
Mm.
Och det här har du ju, det har ju tittats rätt mycket på det här. En av dem som har kikat lite är ju en annan kompis till oss. Mm. Nämligen Ossian Ekänger.
Mm. En av våra två musikanter på vår Side Live-turné.
Ja, precis. Mm. Och som man kunde höra här i podden för något avsnitt sedan sjunga. Han kikade ju på detta under VM 2014. Då skrev han en kandidatuppsats efter det här. Som hette De atletiska lagen.
Mm.
Det är ett citat från Hasse Backe som hade uttryckt sig så om afrikanska lag. Mm. Han ville undersöka om hur kommentatorer, expertkommentatorer och i studios, hur man pratar om afrikanska lag. Och om det finns någon skillnad där. Mm. Jag ska inte gå igenom hela Ossians uppsats, men det blir rätt intressant när man tittar. Och han var ganska noga med att han var inte ute efter att liksom hoppa på någon eller såga någon, och det är nog precis som du säger att en del är liksom lite omedvetet och det är liksom ingen rasism det är frågan om. Och viktigt att komma ihåg, om man skulle gå igenom samtliga Offsides podcast så kommer man hitta stereotyp och generaliseringar av oss också, jag är helt säker på det.
Absolut.
Men man kan ju ta några exempel då bara från det som Ossian såg. Han kollar då igenom samtliga matcher med afrikanska lag under VM 2014. Och generellt så kan man säga att före matcherna så oroas man ofta av de afrikanska lagens organisation. Om det väl är låst i en matchen så får laget ändå sällan beröm för organisationen. Utan då undrar man varför stjärnorna inte levererar.
Mm.
Sen kan det vara så här hönan eller ägget diskussion. Det är klart det kan vara dålig organisation. Mm. Alltså det behöver inte vara att de har fel.
Mm.
Och det mest intressanta är kanske hur de uttrycker sig när de skriver beröm. Så. Och då landar man väldigt ofta i fysik. Det är väldigt tydligt. När Elfenbenskusten möter Japan så ser experten Martin Åslund, då ser han Elfenbenskustens press som en medveten defensiv taktik från Japan. Mm. Medan Elfenbenskusten själv i en annan match får kritik för att de är handlingsförlamade.
Mm.
Och man fortsätter ifrågasätta organisationen trots att ivorianerna vinner. Och när Drogba sätts in så beskrivs han som en urkraft av Jesper Husfeldt.
Mm.
När sen Drogba närkampar med Japans Nagatomo så sammanfattar Åslund med orden att det är en urkraft mot en puttefnask. Sen är det Nigeria som spelar. De byter in Amiobi mot Iran. Fullt fokus på fysiken. Amiobi beskrivs som stor och stark. Robert Pärlskog blir nyfiken och säger att han skulle vilja se en brottningsmatch mellan honom och Anders Andersson som är expert i matchen.
Mm.
Och man spekulerar i vad han egentligen kan tänkas väga.
Mm.
Det blir 0-0 i den här matchen. Hasse Backe i studion är besviken på strukturen i Nigeria. Och det här är lite intressant. Då tar han då ut det på alla afrikanska lag i stort.
Mm.
Vilket vi också tror har varit inne på här tidigare att man kanske inte gör på europeiska lag i stort. Mm. Eller när man talar om så här, kan det bli en afrikansk framgång eller så. Mm. Han frågar sig då att varför får man inte ordning på disciplin och struktur med lagen? Man har ju haft europeiska coacher i många av de här afrikanska lagen. Ja, och så där håller det på lite.
Mm.
Och det är liksom ingen som behöver hängas för detta. Men det var ett intressant val av uppsatsämne. Och jag tror något för oss alla att tänka på lite.
Ja, det är väl precis det det är. Det är väl det som är sammanfattningen i vår lilla doktorsuppsats här om detta. Att man kanske alla ska tänka i alla fall på det lite grann.
Ja, sen ville Ossian gärna skjuta in att var lite tråkigt att det som man tyckte var det verkliga guldkornet i, det var ju speciellt att se genom samtliga sändningar och samtliga studiosnack. För det var ju långa jävla sändningar.
Mm. Mm.
Att han inte kunde få använda sig av det som han tyckte var det absoluta guldkornet. För det hade inte något att göra med hans uppsats. Det var när det var frågesport i studion.
Mm.
Och Anna Brolin, Olof Lund och Hasse Backe skulle ha frågesport. Och så satt Hasse Backe med hörlurar på sig för att han inte skulle höra svaret.
Mm.
Och när han tog av sig hörlurarna så frågade Lund och Brolin vad han hade lyssnat på. Och då har han svarat, fullt sprut med Rihanna.
Det har ju varit en helg där det har delats ut guldspadar i Kalmar. Och för den som inte är inne i detta så är det föreningen Grävande Journalister som delar ut detta en gång om året. Och alltså undersökande journalistik då som belönas. Och du och jag, Johan, satt ju här i fredags lite väl sent. Vi hann inte nominera oss själva.
Nej, det här var i lördags då som utdelningen var.
Ja, precis. Vi drog igång ett gräv här. Vi drog igång en grävgrupp. Det var du, jag och så var det Fredrik Tillberg.
Och webbredaktör och
reporter.
Men hade de känt till vårt gräv så hade de ju skjutit på galan.
Gud alltså. Nej, det var ju ett gräv som hade sin början i att vi noterade då när Carlos Strandberg blev klar för Örebro Sportklubb. Att han valde tröja nummer 99.
Mm.
Och då tänkte vi direkt så här, vad är detta?
Det är primala reaktionen då.
Det är ju ändå speciellt. Alltså.
Ännu en 99.
Mm. Ja, det gör ju att Carlos Strandberg...
Då sa du, jag vill gå ner och spela in en podd nu. sa du. Och det tror jag var bra att vi inte gjorde.
Ja, nej, för sen satte vi igång en stor process. Vi ska berätta här vad vi har kommit fram till. Men det första vi tänkte på var ju att, okej, okay, ännu en som väljer tröja nummer 99. Det innebär att han är spelar nummer 5 i Allsvenskan i år.
Det var det lilla ytliga skrapgrävet i början.
Ja, tänkte vi här, detta är något speciellt alltså. Och så tänker man direkt, kan det inte vara så att han har lite dålig fantasi? Vad vill man signalera när man tar tröja nummer 99? Det var många frågeställningar som började dyka upp.
Jag utnämnde mig själv till grävchef.
Ja, du delegerade ditt ansvar.
Ja, för jag tänkte då att, för precis som du säger så blev det en del suckar och lite så här, vad fan? Och sen så blev man lite trött på sig själv kanske, för att det blir så jävla förväntat.
Ja.
Att så här, ska vi inte kunna gå vidare med detta? Och det behöver inte någon till nu som, för jag nämnde väl det redan förra gången. Och det var det fler som gjorde att, trist att de har 99 och en del bryr sig inte alls. Mm. Men låt oss då istället gräva lite.
Ja,
så tänkte
vi
att ta reda på lite.
Ja. Alltså, Strandberg väljer då tröja 99. Det gör att han och Ahmed Yassin, Bjarnason i HF, Islamovic i Östersund och Haksabanovic i Norrköping. Det är de här 5 spelarna. Det är en stor utveckling. Förra året så var ju det bara Islamovic som hade nummer 99 i Allsvenskan. Bjarnason hade till exempel det i HF, men de spelade i Superettan.
Yes.
Och så började du delegera ansvar. Du sa, Bengtsson, kika på hur det ser ut i Norge.
Mm.
Så jag gick igenom alla norska lag i tippeligan. Och kom fram till att det fanns en spelare i norska ligan som har tröjan nummer 99. Bengtsson, kika på Finland. Jag kikar på Finland. Kom fram till att det är 0 spelare i finska ligan. Veikkaus liga som har 99. Bengtsson, kika på Danmark. Jag kikar på Danmark. Går igenom alla lagen. 0 spelare i danska ligan.
Var det inte så att du inte riktigt orkade gå igenom alla där?
Nej, jag gick igenom alla.
Gjorde du det?
Danska också. Aj, bra, jag bra. Jag det på allvar.
Ja.
Så kom vi fram till...
Island tror jag Fredrik tog och hittade ingen där.
Ingen där. Eller? Så kom vi fram till att Sverige sticker och Allsvenskan ut. Sticker ut rejält alltså.
Och det gör ju det i år då. Som du säger så var ju Islamovic ensam förra året med att bära 99. Så det hände någonting den här våren.
Ja, nästa frågeställning som du hade var, killar, vi måste ta reda på varför väljer man 99? Så sa du, Bengtsson, du ringer Islamovic. Tillberg, du ringer Haksabanovic. Och sen så skulle du själv ringa Bjarnason, va?
Mm.
Men så Haksabanovic kom inte fram till. Så Fredrik ringde istället Ahmed Yassin.
Ja, jag kan säga att Haksabanovic lyckades inte Fredrik nå. Men han var ju däremot i kontakt med en stressad Jens Gustafsson. Här på fredagen. Jens Gustafsson är ju lite pressad där. Han har haft en dålig premiär mot HIF och ska förbereda några viktiga matcher mot AIK.
Jajamän.
Han älskar ju inte när han börjar få MSN från Fredrik Tillberg om varför Haksabanovic har 99.
Mm.
Och han frågade sådär, lade du ner... så hade du anledning att fråga sätta honom när han valde 99.
Mm.
Han svarade väldigt kort att jag har inte tänkt på detta alls. Eller det här är ingen fråga för mig. Och det retar mig än idag att Jens Gustafsson inte tog chansen och var kvick och svara Tillberg där. I got 99 problems but the shirt ain't one. Då hade man ju älskat Jens Gustafsson. Men han hade inte lagt ner så mycket tankeverksamhet kring detta.
Nej,
så han fick ringa Yassin istället.
Han fick ringa Yassin. Ja. Men jag ringde Islamovic. Och Östersunds anfallaren satt och käkade.
Ja, för det var det jag kunde se då, bara att det nämns ju ofta att de har 99.
Mm.
Och kunde man se med Islamovic förra året. Men jag kunde inte se någon artikel i arkiven, i lokaltidningar eller Rikspress, att någon har frågat om varför.
Nej, precis.
Kanske jag missat såklart, men det var det, vi måste ju börja där i alla fall.
Så jag ringde Islamovic som satt och käkade, så sa jag...
Jag trodde inte han skulle svara. De har ju inte varit så mediala spelarna i Östersund.
Nej, men så sa jag, vår grävchef här, Jon Orenius, har sagt att jag ska ringa dig. Och fråga dig lite grann om 99-an. Och han var väl inte supertaggad inledningsvis på att prata om det här. För, nej, men när jag kom till Östersund så var redan 9 upptagen och jag gillar 9. Och så de andra vanliga nummerna var upptagna, så jag tänkte jag får tänka utanför boxen. Så då tog jag 99. Jaha, tänkte jag. Ja. Men väckte det inte lite ont blod och sådär bland lagkamrater? Här kommer jag, nyförvärv från Trelleborg och ska ta 99. Bara, nej, det var vissa som kanske tyckte jag var lite speciell. Men det är ju kul när det sticker ut lite. Jag vill gärna väcka lite känslor. Det är lite så jag är. Okej, sa jag. Jag som är lite äldre kanske tänker på Wayne Gretzky, sa jag till honom. Det är någonting som en liten hyllning kanske till The Great One. va? Så. Så det hade han inte gjort.
Nej, han är för ung.
Så jag gick vidare och sen så sa jag till honom, för att det hade också ingått i mitt uppdrag från dig som grävchef, det var att kolla
reglementet.
Så jag gick in, otroligt långt dokument då som ligger på förbundets sajt.
Tävlingsbestämmelser.
Ja, jag tror att det var kapitel 4, paragraf 17. Där stod det just att man får ju som spelare välja ett nummer mellan 1 till och med 100. Till och med 100. Så man får ju lov att ha nummer 100. Inte 101, men 100. Och då sa jag det till Islamovic. Du vet om att du hade kunnat välja nummer 100 också. Säger du det?
Då tände han till.
Ja, då tände han till och då blev det lite annan ton i vårt samtal.
Du väckte honom.
Ja, jag väckte honom där. Så att han det hade ju varit kul om man ser honom här under våren byta nummer till nummer 100. För det var det också jag han frågade honom innan. Jag kände att han var motvillig hela tiden. Mm.
Det var knåda honom hårt.
Ja, men då sa jag det.
Så är det att vara grävande reporter.
Ja.
Det är inte alltid man är välkommen.
Nej, absolut inte. Nej, så sa jag det. Men när du noterar här att Strandberg tar tröja 99. Du har sett att andra Haksabanovic har tagit tröja 99. Kan du inte känna att de är lite trötta? Att det är lite fantasilöst av dem att ta det här? Du var ändå först i den här nya vågen av 99-orna. Och då tyckte han att det var lite fantasilöst. Ja, det är lite slappt av dem. Alltså. Jag har redan tagit den. Den är min tröja. Men jag tyckte bara det var nice liksom. Nice men inte nian.
Hade nice. Du valt det om du hade fått, om grävchef Orenius plötsligt hade svängt och sagt så här, gör en rak nyhetsartikel på detta med lite hets.
Ja.
Då hade du dratt på det i ingressen kanske.
De är lite slappa.
Attackera de andra.
Ja. Ja, fantasilöst.
Ja, och han kanske säger så här, jag var först.
Ja, jag var först. Ja.
Vilket han ju inte var, som ja. Vi ska komma till lite senare. Själv ringde jag då till Bjarnason. Islänningen i Helsingborg som gjorde mål i premiären mot Norrköping och som fick utgå skadad tror jag mot Häcken i omgång 2. Han var inte alls motsträvig att prata. Han var riktigt trevlig. Och det var en förklaring som jag nästan hade gissat mig till på förhand, att hans favoritnummer är 9. It's a lucky number. 9 är upptagen. Det här sker redan på Island. Då skojar en lagkamrat med att kanske ska ta 99. Då tror inte han att det är tillåtet. Så här, det kan man ju inte ha. Så blir det ett skämt. Men så säger någon, jag tror det är tillåtet. Så kollar de med klubben och så, jo men det går bra att ha det. Vill du ha det? Ja, men det har jag. Och så kör han på 99. Och tycker att det känns lite kul sådär. Och så kommer han till Helsingborg och då är det samma sak där. 9 är upptagen. Han frågar om han får 99 och ingen säger nej. Så han kör med det redan i Superettan. Och han är inne lite grann på det som Islamovic var också. Att han gillar att det sticker ut också. Han är en spelare som, för det sa han att man kan nog, jag förstår att man kan titta som publik. Ser han att jag har 99, att det kan bli lite, vem tror han att han är? Men det gillar jag. Sa Bjarnason. Jag gillar att det blir lite extra press. Det blir bara upp till mig att leverera då i så fall. Så det är inga problem med. Så jag kör på 99. Sen spådde han också att det skulle bli ännu fler 99-or.
Han
trodde att nästa säsong sa kanske alla lagen 99. Han sa att ändå han kunde få höra något snack om det här. Han sa att det var inte alls mycket om det. Möjligtvis kunde han höra att det var hockeynummer. Typ så. Att det ska du väl inte ha. Ja. Men inte grövre än så.
Nej.
Liksom. Så.
Det ingick också i mitt gräv. Jag kollade igenom samtliga lag i SHL. Ingen har 99.
Nej, det förvånar mig. Det skulle ju vara, där skulle man nog ändå få. De har ändå, det är ju fler i SHL som vet vem Gretzky är än i allsvenskan kanske. Och där skulle det vara ännu mer. Vem tror du att det är? Tillberg nådde då inte Haksabanovic, bara Jens Gustafsson. Men han pratade med Ahmed Yassin. Och som jag förstod det på rapporterna, han delgav en rapport innan han tog helg. Så var det ganska likt hur de andra hade sagt. Att jag tror att han också gillade 9. Där kan man ju också påpeka att han har ju ett lite större plattform, inte i Häcken men i och med att han är ganska stor i Irak. Och har nog lite mer följare än vad både Islamovic och Bjarnason och även Carlos Strandberg har runt om i världen. Så kanske har han ett ännu större syfte av att sticka ut.
Profil, så
ja, exakt. Men han verkade inte heller se det som en stor grej och han kände, som jag förstod inte heller igen, att någon annan spelare skulle tyckt att det här var något konstigt eller så. Så det var ganska tydligt att slå fast att de som reagerar är sådana som oss. Kanske lite medelålders mediamän och vissa supportrar. Men verkar inte vara en stor grej för spelarna. Nästa punkt då är förstås, Dino Islamovic var ensam om det här förra året. Men var han först? Nej, det var han ju inte. Vi har haft några 99 tidigare. Faktiskt flera stycken. Ibland kan det ju handla om att man har haft en enskild match. Det har vi ju sett. Och det är vanligt när man ser att någon kanske har nummer 100. I någon enstaka match i någon klubb. Det kan vara att klubben fyller 100 eller att det är 100:e matchen eller något sånt där. Men Peter Ige hade ju 100. Mm. Det är värt att nämna. Mm. Vilket man ju då alltså får ha, enligt dig. Men Emrah Tahirovic var en som hade 99. Numera bortglömd. Skyttekung var han väl aldrig, men han var lite het ett tag i Halmstad, Örebro. Men den som jag kunde se var först i allsvenskan med 99, det var Stig Töfting i Ahmed Yassins klubb Häcken. Mm. Och han sticker ut så tillvida att han inte var en offensiv kreatör. Mm. För alla de andra är ju sådana som helst gör mål, kan man väl säga, de som har 99. Det var ju inte Töfting. Mm. Han hade väl en viss spelintelligens, men han var ju kanske mer ett rivjärn. Sådär. Mm. Han hade det när han spelade Häcken 2005.
Men en stor personlighet.
Ja, det var han ju. Ja. På så sätt överraskade kanske inte.
Med att man är en character.
Per Karlsson tar inte 99.
Nej, det gör han inte.
Nej, precis.
Ja, men Jorgen tar inte 99.
Nej, det gör han inte heller. Nej. Tänk om han hade gjort det, då hade du varit tvungen att ta ledigt några veckor.
Ja, bearbetat.
Åka till Marbella och bara sitta på en balkong och stirra ut. Och
ja, fy fan.
What's the purpose of your visit here in Marbella?
You know, Urmo, he picked the number 99, it's disaster.
Och väldigt överraskande, Cissi här igen dess där. Töfting alltså, vad jag kunde se som grävchef. Pinsamt om grävchefen har fel här, först i allsvenskan med 99, 2005.
Sen så kikade vi faktiskt också på hur det var i senaste VM i Ryssland 2018.
Ja, det var rätt lätt att kika på.
Ja, det var lätt att kika på. Och där kom vi fram till väldigt snabbt att där får man inte lov att ha. Det är verkligen numrerat 1-23. Så är man till vardags Trent Alexander-Arnold som i Liverpool har nummer 66, så får man inte lov att ha det när man representerar Lejonen från England.
Just det.
Då har man kanske som mest nummer tröja nummer 23. Just det är nog bra FIFA. Då har de satt ner foten.
Ja.
Inga liksom hitta på grejer där.
Och där skulle man ju då också kunna tänka att de som väljer 99 nu, som gillar att sticka ut, kanske ju tänka ett varv till om de drömmer riktigt jävla stort. Mm. Att de ska bli liksom legendariska spelare och uppe på Ballon d'Or. Mm. Så kan det bli dumt då och måla in sig i 99-hörnet. För då ska man glänsa lika mycket på landslagsnivå. Ja, och då kommer man vara lite, då är man kanske nummer 7 plötsligt eller sådär. Det skickar vi med som tanke till Islamovic och grabbarna också. Töfting nämnde jag, var då inte först i svensk fotboll med att ha 99. Utan det här stack ju ut lite då, att den 99 som grävgruppen i fredags kunde hitta var först, det var då Thomas Andersson i Brage 1998. Ett namn som kanske inte jättemånga känner igen, men i Västerås kanske man minns en gammal skyttekung under 90-talet. En parentes här, var väldigt en grej jag fastnade för när jag läste om Thomas Anderssons 90-tal i Västerås SK. Han var med och sköt upp dem till allsvenskan när de var uppe där 97. Det var att ett tag så var aktuellt att han skulle bli utlandsproffs. Jag tror det var i Schweiz. Då kom det fram att det var oklart vem som hade rättigheterna till Thomas Andersson. Mm. Om det var Västerås eller om de bara hade lånat honom av hans moderklubb IK Rune. Och det påstås då från IK Runes håll att Västerås SK hade skrivit ett 20-årigt låneavtal med Thomas Andersson. Det var en av de märkligaste lite småklubbsklausulerna jag har varit med om.
Speciellt. Ja. Ja, vi lyssnar på en intervju också med Thomas Andersson.
P4 Västmanland. Han var inte lätt. Thomas Andersson är ett svårt namn för grävgruppen.
Ja, det ska jag säga. Finns det många träffar.
Och i allsvenskan är det kanske ÖSK-aren Kapten Blod man tänker på mest. Mm. Så honom fick vi gräva djupt.
Det var ett inslag. Man fick reda på att han gillade tennis. Och att hans favoritlåt var När vi gräver guld i USA.
Och detta gjorde P4 Westman mycket av.
Ja.
Så fort det liksom var Thomas Andersson har pratat färdigt om ett ämne så klippte man in den låten.
Ja,
och sen så, det var någon slags sommarintervju.
Mm.
Hur som helst, han hade då tröjan 99. Efter att han varit i Västerås så länge så var han på en utflykt i Skottland. St. Johnston spelade där. Sen vände han hem, inte till Västerås utan till Brage då.
Mm.
I division 1, norra. Det här är precis före Superettan. Och då har han alltså 99 på ryggen. Och enligt en notis i Aftonbladet så var anledningen inte att han själv hade valt det, utan att klubben hade satt det på den här som skulle göra målen för 99. Det skulle symbolisera året och Brage skulle vara tillbaka i allsvenskan.
Mm.
Offensivt av Brage, alltså redan nästa år.
Mm.
Så blev det ju inte. Jag tror de blev sexa det året i division 1 norra. Thomas Andersson var inte så lätt att spåra för sitt vanliga namn, men Fredrik Tillberg lyckades via Facebook hitta honom. Och han mindes inte detta som en stor grej. Men han bekräftade att det skulle handlat om att Brage, att det var just den här förklaringen.
Mm.
Att det skulle symbolisera året och de skulle vara tillbaka i allsvenskan.
Mm.
Annars verkade han ha annat att tänka på numera, ja, Thomas Andersson.
Ungefär där någonstans så tog vi helg i fredags eftermiddags.
Ja, det gjorde ni.
Ja, precis.
Grävchefen.
Precis, så fortsätter det rassla in. SMS, fredag kväll, lördag kväll. Nya tankar från dig om 99.
Grävchefen funderade då på att avskeda sparka grävgruppen på grund av dålig uppmuntran. Vi fick ingen respons.
Nej, jag kände att jag hade nått vägs ände där med 99. Men du hade 99 grejer.
Det som jag tyckte var intressant då var att ingen av dem vi pratade med, inte någon av de här nuvarande spelarna i Allsvenskan, inte Thomas Andersson eller någon annan, nämnde då Wayne Gretzky, kopplingen där. Vilket är den givna för folk i vår generation direkt att det finns ju flera som har haft 99 i olika sporter, men tänker du på en, det är ganska givet, det är Wayne Gretzky, han är 99. 99. Ja, precis. Mm. Det tyckte jag var spännande att ingen hade gjort den kopplingen. Så då kollade jag lite hur det såg ut inom hockeyn, och Gretzky var ju inte heller först då med att ha 99 i NHL. Det var flera som hade det, och det första 99-erna som står att hitta, de hittar man i Montreal Canadiens 1934.
Canadiens. Go Canadiens, sa jag.
34. Då spelade inte mindre än tre spelare vid olika tillfällen med nummer 99. Och det intressanta här då, att Gretzkys dominans och spelgeni gjorde ju att 99an blev kopplad till en stjärna. Men i början är det ett utfyllnadsnummer. Det indikerar då att man inte riktigt är med i bland de tongivande spelarna.
En bredspelare.
De hade liksom en träningströja i princip med 99, och så fick folk som kallades upp spela i den i några matcher i Canadiens 34. Men allt ändras med Gretzky då. Sen ville jag även passa på att nämna, för den har ju blivit mytisk då förstås, och ingen får ha den i Edmonton får ingen ha 99, jag vet inte om det är så i NHL kanske överhuvudtaget. Jag gissar att det är så, killgissar att det är så. Mm. Men när Gretzky spelade och det blev så hans trademark liksom, att han hade 99, då kom det ju en del lite roliga bieffekter på det. Då hittade bland annat Neil Sheehy som spelade med nummer 0 på ryggen. Och det här skulle vi kunna prata om jättelänge i ett avsnitt också. För det såg ju du också i svallvågor av dina undersökningar. Så hamnar man ofta på sidor med folk som har haft speciella nummer i fotbollen överhuvudtaget. Och vad de betydde, att Hollands målvakt hade nummer 8, 74 och sådär. Låt oss inte fastna i det. Nej. Men när han fick frågan om varför han hade nummer 0. Han spelade då samtidigt som Gretzky på 80-talet. Han spelade i Hartford och i Calgary Flames. Så sa han att 0 är det nummer som är möjligt att ta, som är längst från nummer 99. Och jag är den spelaren vars talang är längst ifrån Wayne Gretzky. Mm. Vilket gjorde att man direkt gillade Sheehy, Zero, för självdistansen. Mm. Sen såg jag lite uppföljningsintervjuer som sa att det kan ha varit kryddat lite grann. Att det här var mest ett bra svar från min sida. Att det var något av en slump att jag fick 0. Men att det passade ju bra. Men det fina då är att de faktiskt möts i en väldigt, väldigt uppmärksammad matchserie. När Gretzky spelade i det här fantastiska Edmonton Oilers så möter de Calgary 86 i antingen en kvartsfinal eller en semifinal av Stanley Cup. Och den går till 7 matcher, och nollan, Sheehy, börjar vid sidan av. Han är liksom lite av en utfyllnadsspelare. Men så kastas han in efter ett tag med uppdraget att vara som en ryggsäck på Gretzky. Så det är nollan mot 99 då. Mm, mm. Och Gretzky ska egentligen inte lastas för att Edmonton förlorar. Han gör sina poäng och mål. Men nollan får vinna. Och det blir ganska uppmärksammat att han är så brutal mot Gretzky. Han kallas för The Butcher mot The Great One. Och nollan får sin upprättelse där. Mm. Och där finns det ju någonting fint i för oss.
Ja, det är gud ja. Ja. Fin liten historia.
Ja. Men jag är nyfiken. Nu här någonstans slog grävchefen i väggen. Och vi behöver inte gräva vidare.
Ja, fast sen så började du skicka artiklar från Die Welt som handlar om liksom svenskhet.
Ja, okej. Okay. Ja, men det var här jag bara nyfiken om du har någon teori om varför det uppenbarligen är något som sådana som du och jag och en del andra reagerar på.
Ja, de teorierna hade vi ju när vi satte igång grävgruppen i fredags på dagen där, att det finns ju någonting här som kanske är så att det sticker i ögonen på oss och på andra, där man känner att kommer inte här vara lite märkvärdig? Mm. Ska du verkligen vara sådär, liksom den här svenska jantelagen, man ska inte ta för sig för mycket och sådär. Det finns ju någonting där kanske.
Ja, det är vältartikeln som jag skickat till dig, där du, jag kände lite alibiaktigt, svarade spännande. Ja. Och en lång jävla artikel som jag fick lite hjälp av att översätta. Ja. Den handlade om Sverige, och man beskrev Sverige som ett land där, jag tror rubriken var Sverige, skammens land. Mm. Ett land där skammen driver människan framåt, där Luther alltid sitter på axeln. Att svenskarna var de som absolut mest hade flygångest och klimatångest, och att det är ett land där moraliska pekpinnar driver folk framåt och där folk är rädda för att sticka ut och så. Det känner vi ju igen, ja, såklart. Ja. Och det kanske finns någonting där. Men det som var intressant var ju att de vi pratade med, att verkar vara ganska få i de som spelar idag som ens reflekterar över att motståndarna har 99. Mm. Jag vill ju tro att en sån som Robert Åman Persson och Filip Haglund hade reagerat på det om det kom en nyförvärv till Sirius och direkt sa jag ska ha 99. Mm. Att de hade ändå velat trycka till honom lite på träningarna. Mm. Men så kanske det inte ens är. Det kanske går någon slags skiljelinje där emellan. Men vi får väl se om Bjarnason har rätt om vi har en 99 i varje lag nästa.
Ja, men det är kanske så att vi kanske ska till och med gå så långt så att säga att vi kanske ska applådera de här 599-ornas obryddhet.
Mm.
För att det är någonting nytt. Vi behöver kanske någonting nytt.
Ja, kanske. Jag tror du skulle applådera grävchefen.
Nej, för fan. Han släpper det. Han sparkar.
Vi ska inte nominera detta till nästa års guldspade.
Kanske. Johan, det har ju varit ett par stycken saker som vi har läst eller hört eller sett senaste veckan som har varit typen av historia där man känner att man blir lite glad av den typen av berättelser. För det finns liksom en dramaturgi i ett öde eller i en händelse där man känner att en liten motarbetad person eller som har haft problem, konflikter, plötsligt når någon typ av framgång. Mm. Det är ju klassisk typ av berättelse givetvis. Där liksom ibland kanske antagonisten är en själv eller liksom saker som händer runt en. Och det första exemplet på det här, det var väl kanske i den här podden som Marcus Leifby har, Snett inåt bakåt.
Den podden kan jag... Jag ville så gärna tycka illa om den podden när den kom. Ja. Någon säger att det kommer komma en podd som kommer handla om mycket svensk media-retro och mycket tv-sporten. Leifby kommer vara på omslag, kommer han sitta i en sån här röd kavaj och så kommer de prata om Åshöjden mycket. Mm. De kommer prata om radiosportens historia och så mycket. Då vill jag gärna tycka illa om den podden för att liksom, den skulle ju jag ha gjort, kände jag ju. Men det kan jag inte göra, för den är nästan alltid trevlig att lyssna på. Mm. Och nu hade de pratat med Jens Lind då.
Jens Lind, ja. Hans första poddintervju till Lena, någonsin.
Ja, det tyckte jag var en rolig liksom, inställning. Att, så här, och det har noterat överhuvudtaget att, så här, att det har varit, det är något som ofta säger, det är hans första poddintervju, eller hennes. Ja, att det skulle vara, ja, hur ska detta gå?
Liksom? I alla fall, Jens Lind berättade då om hans tidiga år på SVT-sporten. Idag är han ju uppburen och känd och sådär.
Och ju ren svågepolitik att han kom in där.
Ja, det var ju det också. Ja, precis. Men det kan vi lämna därhen. Men han hade tufft och sådär, och det som han blev, fick lite kritik, och sen så fick han uppdraget att han skulle liksom spika. Alltså göra rösten i Tom och Jerry, i en tecknade, som då sändes i Lilla Sportspegeln. Och skulle göra det, och det var liksom någonting som man kanske kastade på typ praktikanterna och sådär.
Mm.
Och han fick göra det. Och det växte ju sen, liksom, det blev ju ett inslag i Lilla Sportspegeln som levde i jävligt många år.
Som också Jakob Hård snabbt fick gå in och ta över. För att han gjorde det då mycket bättre än Jens Lind.
Ja,
Jens Lind har knappt något att göra på tv-sporten. Och han undrar om det här kommer inte gå så bra för mig. Och så får han spika Tom och Jerry.
Ja,
och så på måndagen så är det möte. Och de här högdjuren kommer in. Och Arne Hägerfors säger, jag måste säga en viktig sak. Tom och Jerry igår, det var så fruktansvärt dåligt. Vilket är en så jävla rolig scen att föreställa sig att Arne Hägerfors har legat och kokat.
Ja, oskönt av Arne. Då. Ja, det måste man säga.
Ja, det kunde han ju tagit privat.
Ja, eller inte ens alls. Fast han in och kladda där i Lilla Sportspegeln. Fast, Tom och Jerry.
Han spelar ju upp det, och Jens Lind, han är ju inte bra. Nej. Han är en usel dubbare.
Jo, men ändå alltså.
Ja, hur som helst. Exemplet är att Jens Lind har motit. Och det här är någon slags lågpunkt där. När han får spika Tom och Jerry och gör det uselt. Ja, och Arne Hägerfors trycker till honom.
Så gör han den klassiska resan då. Under flera års tid. Gnetar på i tysthet. Får inte alla rubriker. Och sen så plötsligt så bara svänger det. Och sen så plötsligt är han liksom SVT-sportens stora berättare. Nästan.
Ja, det får man säga.
Det får man säga. Mm. Och är ju den rösten som man känner igen nu. Man blir liksom lugn. Det är ju som balsam för själen att höra Jens Lind när han går igång.
Mm.
Så att det är ju en liten berättelse.
Mm, och aktuell nu då tillsammans med Albert Svanberg.
Ja, den kommer du också gilla.
Ja, vi kommer prata om den, jag är rätt säker på framöver. Den här, de har gjort en dokumentärserie då om svensk hockey och pionjärer i NHL i tre delar.
Ja.
Som ska gå på SVT framöver i april.
Ja, det är ju inte, du står ju i vakt i soffan.
Det är vi fler som gör, Anders. Herregud.
Ja. Andra exemplet, Watfords lagkapten Troy Deeney.
Watford som gick till FA-cupfinal här.
Jajamän, efter ett dramatiskt möte mot Wolverhampton här i helgen på Wembley. Och Troy Deeney har ju varit en person som det har skrivits om en del i England, och det har spritts även här i Sverige lite grann. Inte minst i Viasat-sändningar när man pratar om honom, det är ju den här liksom rätt råbarkade typen med mycket tatueringar. Man vet att han har haft en problematisk uppväxt och han har haft kompisar som har både sitter i fängelse och som har mördats. Han har liksom kommit från ruffiga kvarter.
Och han har själv haft problem med lagen vid något tillfälle.
Han har också haft det, precis. Men har på de senaste åren efter liksom Watfords återkomst till Premier League och deras denna säsongen är ju kanon för deras del, tagit allt mer plats och reporter har intresserat sig för hans livshistoria och han nu framställs ju och framstår som en sympatisk person som inte har tappat liksom fotfästet på något sätt trots att han har börjat tjäna en jävla massa pengar och fått en helt annan typ av status. Så är han ju fortfarande en spännande person och det var ju en intervju nu i katakomberna efter matchen mot Wolves där han pratar rätt fint och det har spritts i sociala medier om liksom hans kamp för att en dag få komma, för 10 år sedan säger han, så fick jag betala för att få spela fotboll och betala 10 pund för att vara med i något jävla publag om helgerna liksom.
Han är lagkapten i Watford.
Lagkapten, och nu så ska jag få spela FA-cup-final på Wembley. Wow, vilken resa liksom. Och det fattar man liksom. Han pratar genuint om det här. Han pratar också sådär om Instagram-världen vi lever i. Att folk tror liksom att vi lever drömliv och sådär. Men även vi som är fotbollsspelare, vi har också jävla våra egna tillkortakommanden. Och våra egna problem i familjen eller med vänner eller relationer. Och allting är inte så jävla liksom glatt alltid.
Och det som man lyckades väldigt bra med i den här intervjun. Jag såg den efter att du tipsade mig om den. Det var ju bara en efter matchen-intervju, men med ovanligt långt svar då från Troy. Var väl att han lyckades förmedla att hans framgång här då, efter att ha haft tufft länge, kämpat, betalat för att få spela och nå den här stora framgången, nu ska han få spela på Wembley. Han lyckades ändå förmedla att han pratade inte bara om sig själv.
Nej.
Utan att han skulle, det skulle kunna appliceras på något helt annat. Precis. I livet också. Ja. Och på andra personer, vilket få klarar av.
Ja, och vi ska väl också nämna det att just en av sakerna som han har ändå faktiskt åkt dit, tror jag, för misshandelsdom, tror jag. Så att det är ju inte så att man bara ska glorifiera honom som att han är Guds ängel eller sådär.
Nej, nej.
Absolut inte, men det är viktigt att säga här så att man inte får arga personer på sig.
Det har du väl aldrig varit rädd för?
Nej.
Men är det så? Jag vet ju för lite om Watford. Det kan lyssnarna intyga efter att ha hört när jag fick en nolla när du reste till Watford med mig i spelarbussen. För att kunna säga, uttala mig om dem som klubb. Men de verkar vara ändå med flera spelare där som är rätt lätt att gilla för att vara Premier League-cirkusen.
Absolut.
Så ju, även Ken Sema gjorde en intervju som man ju bara blir glad av. Ja. Eftersom det smittar av sig att han har den här oförstördheten till fotbollen fortfarande.
Ja, den riktiga, genuina glädjen.
Ja, och sen har jag ju noterat den här målvakten, Ben Foster.
Ja.
Och jag blev ju inte ledsen när jag såg någonstans att han tränar 2 gånger i veckan.
Jag såg detta, valsade förbi för ett par månader sedan. Tänkte, detta kanske vi ska ta ut på så här. Så tänkte jag, kolla inte ut, det kan inte stämma riktigt. Men du har kikat lite grann på det. Det verkar ju som att det finns någonting där. Att han,
det stämmer väl till hälften.
Garner West Bromwich-målvakten har ändå gjort ett gäng landskamper för England också. Jag tror att han är ganska bra kompis med Jonas Olsson.
Ja.
Gamla Djurgården-backen, om man får säga så. West Bromwich-backen.
Numera Wigan.
Wigan, numera. Men att han just gör som så att han tränar egentligen bara för fullt 2 gånger i veckan. Sen åker han ändå in till träningsanläggningen, cykla lite och ro kanske lite grann för att hålla sig i form och sådär. Men han känner att han är den typen av spelare som han är så jävla mycket sämre på träningar än i matcher. Att han är den här typen av adrenalinspelare som finns ibland. Det kan ju finnas många träningsprodukt, eller det är helt fel ord ska jag säga, men som glänser på träningar men som är kassa på matcher.
Ja, träningskungar.
Ja, precis. Jag tänker alltid på Vladimir Smitser när jag tänker på en sån. Det sades alltid av Carragher och Gerrard. Så han var outstanding på träningen. Och sen matcher så var han inte så bra. Sen
Romario hade väl det ryckret i Gais, tror jag. Att så här, folk som var på Gaisgården så här, föll ner på knä.
Det var så, ja.
Men aldrig riktigt konsistent.
Ja, men här var det tvärtom med Fosro. Att han behövde liksom inramning av en match och de nerverna och anspänningen för att prestera. Och det kan man också tänka att om han tvingas träna 5-6 pass i veckan så kanske han presterar så pass kast på träningen att han tappar självförtroende och ja, så som gör att han blir en sämre målvakt när det väl är matcher. Så det krävs ju att man har en viss typ av både personlighet och man har en viss typ av status i ett lag för att man ska kunna gå till sin tränare och säga, så här är det, så jag vet att det är så. Testa det här, funkar det inte så då fattar jag att då måste jag träna varje dag. Men jag vet att jag blir mycket bättre om jag bara tränar 2 gånger i veckan.
Hur tror du Jimmy Tillin hade reagerat om Ishizaki och Holmén går upp och frågar om vi kan köra 2 gånger i veckan, tisdag, torsdag. Vi testar det här bara. Det funkar det inte till sommaren, Jimmy, så tar vi på oss det.
Ja, det hade kastat om i hans förhejande inspirerade huvud. Alltså.
Ja, det var ju inte så. Det hade man ju gillat att Foster gick dit och körde tisdag, torsdag. Mm. Utan som du säger, han var ju där betydligt mer. Mm. Men han sa ju uttryckligt att han inte gillar att träna. Mm. Det kunde jag ju också uppskatta. Ja, eftersom jag så lätt tappar sugen själv.
Precis. Ja, men sen då den tredje lilla berättelsen i det här. Det var ju på en annan nivå, en annan målvakt. Anton Fagerström tror jag han hette, va?
Ja, jag fick tips om detta från en lyssnare som då Anton Fagerström, målvakt i Västerås SK, som i årets superettapremiär, jag vet inte om han stod mot Brage igår också, det gjorde han kanske, de spelade 1-1. Men han gjorde då sin debut inom elitfotbollen, om vi räknar superettan och allsvenskan som elitfotboll här. 27 år gammal, borta mot BP. Och han fick en vinst då, Västerås vann. Och sen använde han ganska stora ord efteråt. Han skrev på Twitter att igår spelade jag min första elitmatch. 27 år gammal. Ge aldrig upp era drömmar. Och så för VLT, lokaltidningen, så utvecklade han sig och vände sig lite till kanske kämpande killar och tjejer. Och så här liksom att ja, det var väl, det är aldrig för sent och så. Men det fina här är ju att det spelar ingen roll om det är ett fullsatt Wembley som då Watfords gnuggare ska till. Mm. Eller om det är ett väldigt glest Grimsta. Vad som är stort i någons värld. Det här var vad Anton Fagerström hade kämpat för så jävla hårt. Mm. Och inte många bryr sig särskilt mycket att Västerås överraskande vann på Grimsta. Mm. Men för honom var det då störst hittills. Och det kan ju appliceras på vad som helst i livet. Det kan ju appliceras i idrotten. Att det kan vara, men mitt mål är att någon gång ska jag få spela för min moderklubb i A-laget. De som harvar runt i femman. Fy fan vad stort det var för mig när vi mötte Väderstad. Men det kan ju också ha saker som inte har med sport att göra överhuvudtaget. Mm. Det som är stort, och det ska ingen annan skratta åt. Tycker lite att det har att göra med något som alltid stör mig är när supportrar och så ska påverka att någon blir lite för glad. Mm. De firar som om de har vunnit SM-guld. Mm. Ja, men det ska ni skita i. Mm. Liksom, ni vet väl inte vad det betyder för dem eller vad de har för historia av turbulens eller så. Att det ska aldrig någon annan komma och säga. Om det liksom Grimsta var Wembley för honom där. Mm. Och det tycker jag också det finns något jävligt fint i. Mm. Anton Fagerström. Mm. Så Jens Lind, Troy Deeney och Anton Fagerström får inspirera oss den här veckan.
Veckans kanon.
Ja, veckans kanon, får vi säga. Och så säger vi väl då att vi har gjort det här avsnittet av Offsides podcast, detta lätt försenade avsnitt i samarbete med Simor, som visar alla säsongens matcher i Allsvenskan och Superettan. Och på lördag kan du bland annat se Elfsborg, GIF Sundsvall, söndag AIK Sirius och Malmö FF Östersund, och på måndag så är det Djurgården mot IFK Göteborg. Superettans omgång bjuder på Brage, Halmstad, Brommapojkarna Guys och mycket annat. Och på Simor finns ju också massor av filmer och serier och innehåll för barn. Man går in på simor.se för att läsa mer.
Ja, vi har också gjort detta avsnittet i samarbete med PTFN Sportwear, som är en ny partner till vår podcast och den svenska sportvarumärket PTFN Sportwear, som hälsar att man alltid har uppskattat Offsides djupgående reportage och om fotbollskultur och historien bakom. Just kulturen och historien tycker man även är viktigt i fotbollsklubbar, och därför erbjuder PTFN inte bara standardmodell av matchställ som många konkurrenter gör. Utan hos dem har man möjlighet att ta fram en unik design som passar just er klubb. Gå in på ptfn.se/fotboll och läs mer. Det är ännu inte för sent att skaffa sig ett nytt och fräscht matchställ inför säsongen 2019.
Anders, protesterar du om jag säger att jag avslutar med en liten kort uppmaning som kan göra att vi kommer få ganska mycket mejl de kommande dagarna till nästa vecka?
Innan dess så ska jag bara säga det, att vi har ju ett nummer som är ganska färgt och ute nu. Men vi är ju också i full fart med att rikta blickarna mot vårt nästa nummer. Som kommer ha en hel del inför dam-VM som spelas i Frankrike nu. Börjar väl typ 7 eller 8 juni tror jag det. Där vi kommer ha en hel del faktiskt. Och det känns ju som att det är ju jävla goa tider på så sätt. Att det är, får man ändå säga, ett nytt sig. Och nytt intresse och ny hype kring både landslaget. Och får vi se här nu när damerna...
Sen är jag lite orolig för det här lagets...
Det kommer vi återkomma till. Men nu vann man här mot Österrike senast. Och förlorade visserligen inför mycket folk på Friends i helgen mot Tyskland. Men det finns någonting där som är jävla kul. Och nu får vi se här med damansvenskan också som sparkar igång i helgen. Vad som kommer att hända med den, där vill vi också gärna se. Och vi får ju givetvis ta ett stort ansvar där själva också. Att vi inte tappar bort det och bara fokuserar på landslaget här under våren. För att det känns ju också spännande att se där om de här vågorna som nu håller på att liksom spridas runt omkring i Sverige. Om det också spelar över på damansvenskan intresset där. Vi har ju nämnt tidigare, vi har ju det här jättefina reportaget om Vittsjö i det aktuella numret som vi rekommenderar alla att gå in och läsa på offside.org.
Mm.
Det var det. Mm. Nu ska du säga någonting som innebär många mejl.
Ja, är det okej eller?
Ja.
Det kommer inte vara arga mejl och jag kan ta på mig att sortera dem om du vill.
Mm.
Men jag fick ett fint mejl igår som gjorde mig lite glad och som jag tänkte skulle passa väldigt bra i en podd-diskussion.
Mm.
Och, men det jag känner att jag skulle faktiskt behöva lite hjälp av våra lyssnare.
Mm.
Det var en fotbollspappa som mejlade över att han ville bara berätta att han blivit glad av att hans barn hade kommit hem efter att ha varit utspelat spontan fotboll. De hade väl inte varit så många, inte tillräckligt många för att spela två mål.
Mm.
Där känner du igen dig i, för när vi var barn och spelade, det var ganska sällan man var så många. Man kunde spela två mål,
mm.
så man fick hitta på andra typer av, vad ska vi kalla dem, fotbollslekar.
Uh-huh.
Och han blev lite förvånad av att de hade kört några som var samma som han hade kört när han var barn. Det var fem prick och stolperibba kryss och så.
Mm.
Och han sa att det här tycker jag är ett intressant ämne, för jag är säker på att det finns massor sådana här varianter och att det kan vara ganska olika regionalt. Jag skulle bli nyfiken på vad ni körde för några och om det går vidare i muntlig berättartradition och hur det ser ut nu. För vi hade väldigt mycket fantasi med det och man var kanske bara tre som var ute och lira och då går det inte att spela match liksom. Och så hittar man på olika varianter, det kan heta tysken eller stolpestraff eller man lägger straffläggningar. Det tyckte jag var ett jävla fint ämne och jag kan tänka mig att det finns många fina historier kring det. Gör det inte det så behöver vi inte prata om det nästa vecka. Men jag är jättenyfiken på lyssnarna att höra, vad brukade ni köra när ni inte var så många men ändå ville ha någon slags tävlingsmoment i det hela? Mm. Femprick är kanske vanligaste skulle jag tro.
Mm.
Men det finns säkert jättemånga lokala varianter och kanske historia, anekdoter kring detta. Eller om vi har unga lyssnare, vad gör ni när ni är tre eller fyra personer och inte kan spela två mål?
Mm.
Jag skulle vilja ha sådana mejl.
Mm.
Och då mejlar man till podcast@offside.org eller om du vill slippa dem till johan.orenius@offside.org.
Nej, kör den först.
Men här tror jag det finns fotbollskultur att berätta om.
Absolut.
Så får vi se om vi har något att samla upp nästa vecka.
Mm. Därmed så tackar vi för ännu en vecka. Vi ber om ursäkt för att vi har varit lite för sena, men ibland kan man inte hjälpa att man blir sjuk.
Så är det.
Och så önskar vi att ni har en frisk vecka och så hörs vi om en vecka igen helt enkelt. Ta hand om er. Hej!